ni med vad du tänker om oss. På möte oss var och en den stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sätt dig ner. Jag har predikat någon här förr och det började vara ett tag sedan. Och jag är väldigt glad att få predika här idag till er. Ni får höra en liten enkel presentation här. Eller den var egentligen inte så enkel. Det var ju ganska mycket där om mig i början. Jag har alltså inlett ett nytt jobb där jag kommer jobba väldigt mycket med ungdomar och ungdomsarbeten i Österbotten. Men det ska inte berättas mycket om, för ni hörde om det, så kan ni fråga mig senare. Om det är så att någon vill veta någonting om det. Jag heter Benjamin Sträng och är 28 år och har varit med i den här kyrkan ett ganska bra tag. Det var här jag har fått väldigt mycket av det jag har, och det kommer till min, eller fått växa i min tro och fått växa i lite gåvor och så här. Så jag är jättetacksam för det. Hoppas du är här med förväntan på vad Gud vill ge dig och göra idag, och jag hoppas också att det ordet ska tala till dig utifrån Guds ord. Det ska få ge uppmuntran och kanske lite tankar åt dig här eftermiddag kvällen. Rubriken för predikan idag så är en som inkluderar när du själv exkluderar. Kommer upp där. En som inkluderar när du själv exkluderar. Jag tänker så att det är ganska många lägen där vi själv utesluter oss själv eller räknar bort oss själv eller skippar och själv, eller tänker att det här gäller alla andra men det gäller inte mig. Det här gäller någon som är duktigare eller mer skillad eller yngre eller äldre eller den eller andra. Och så räknar vi bort oss själv. Det kan gälla precis vad som helst. Men jag tror det här också gäller vår tro på Gud. Eller kanske inte ens vår tro på Gud. Jag vet inte om vi ens har en tro på Gud. Du får vara precis som du är här idag. Men jag vill bara säga det att det finns en som inkluderar dig när du själv exkluderar dig. Och det här ska vi dyka in i och se på. Vi har ju olika uppfattningar om vad vi tror om hur Gud fungerar, hur han agerar och hur han inte agerar. Vi har vissa uppfattningar om hurdan Gud är och hurdan han inte är. Vi har vissa uppfattningar också om vilka personer Gud vill ha och vilka personer Gud verkligen inte behöver och vill ha. Vi kan åtminstone ha en sån uppfattning, sen om det är sant eller inte är en annan sak. Vi kan ha en uppfattning om att jag behövs eller jag behövs inte. Jag är jätteviktig eller jag är absolut inte viktig. Vi kan ha en uppfattning om att Gud verkar verkligen genom mitt liv. Eller tänka att på grund av att jag har varit där jag har varit så verkar inte Gud genom mitt liv. På grund av att jag är som jag är så finns det inte längre hopp för mig. Det är kanske någon annan som får göra det här, men jag hör inte den skaran som Gud inkluderar. Men om Guds rike så handlar enbart om vissa sorters människor som ska uttrycka sig på motsvarande sätt, nästan klä sig identiskt, se likadana ut, tänka likadant, ha motsvarande bakgrund, då skulle han ju välja att frälsa bara en typ av människor. Men hela historien, och jag menar, om vi skulle ta en liten gallup här och se hurdan är du, vem är du, varifrån kommer du, vi är alla väldigt olika. Gud frälsar vem han vill. Så att vi kan ju inte behöva vara likadana människor, samma sorts människor, ha samma historia, samma bakgrund, samma utmaningar och samma... Menar, vi är ju inte samma. Men vi tenderar ändå att begränsa det till att tro att Gud inkluderar en viss sorts människor och resten lämnar han utanför. Kanske inte så att han liksom slänger bort oss och inte låter oss komma hem till honom en vacker dag. Men så att vi ändå exkluderar oss själva från att vara ett redskap för honom, för att vara använd av Gud, för att vara en människa som får peka på honom i den här världen. Jag vet inte om det stämmer på dig att det är så här, men för mig i alla fall och för många så tenderar det fungera så att vi förminskar oss själva i olika lägen. Det är det handlar om. Vi ser lite ner på oss själva. Och det är ibland med all rätt. Vi är ju inte alltid så fantastiska som kanske andra tror om oss. Jag hör ibland saker folk tänker om mig som är så här, det här stämmer ju inte riktigt. Men de har en väldig uppfattning om att Benjamin är sån här, sån här, sån här. Men skulle de umgås med mig så där mer än bara varannan vecka, en halvtimme, så skulle de ju se att det finns en helt annan sanning också. Så är det säkert med dig. Om vi vet allt för mycket hur det verkligen är ställt med oss, så då kanske vi förminskar oss ännu mer. Då kanske vi ännu mer räknar bort oss själv. Ja, men det här gäller ju också vår tro på Gud. Vi tenderar att räkna bort oss själv tidvis. Jag har pratat med flera människor, unga människor, lite äldre människor, men nu tänker jag främst på unga människor. Jag jobbar flera år med ungdomar och så här, som tänker att jag kvalar inte riktigt. Ja, men jag tror ju på Gud och så här, men jag når som inte riktigt upp där. De här är ju lite bättre än mig. De här har liksom, de är lite annan kaliber. De här har vad som krävs. Men vad är en sån kaliber? Vilken kaliber är det Gud ser på? Är det en mänsklig kaliber? Vad jag liksom utåt sett verkar ha? Vad är det Gud ser på när han ser på oss? Jag tror det är ett stort missförstånd att räkna bort sig själv. Därför att jag ser ner på mig själv och underkänner mig själv. Och tänker att Gud kan inte räkna med mig därför att jag inte räknar med mig. Förminskande av sig själv. Det kommer ju ofta när jag upplever att någon annan har kompetens som inte jag har. När någon annan har lyckats bättre och kan visa på bättre resultat av någonting. Någon är betydligt duktigare. Eller när man själv har totalt misslyckats. I sådana lägen är det lätt att förminska sig själv. Eller när man tänker på hurdan man egentligen är, som jag redan sa. Om människor bara skulle veta hurdan jag egentligen är. Och det är orsaken till att jag förminskar mig själv, för jag vet ju hurdan jag egentligen är. Vi har några exempel i Bibeln. Jag ska snart gå in på vad Paulus säger om sig själv. Men förlorade sonen, vi hörde en fantastisk predikan här förra söndagen. Jag var inte själv här, men jag hörde att den var fantastisk. Anders predikade då. Om sonen som kommer hem till sin far, springer emot honom, och fadern som en på något sätt bild av Guds nåd, som bara kommer emot oss när vi inte förtjänar det. Och han säger: pappa, jag är inte längre värd att kallas din son. Vilket uttalande, men det är precis det här vi också gör själva så många gånger. Men jag är inte värd, jag är inte, alltså, tro inte så mycket om mig, för jag är ju verkligheten sån här och sån här. Pojken säger: jag är inte längre värd att kallas din son. Vad säger Mose när Gud säger att han ska leda ut folket ur Egypten? Han säger: vem är jag? Gud säger först att gå, jag ska sända dig till farao och föra ut mitt folk. Men Mose sa till Gud: vem är jag? Vem är jag att jag ska gå? Fastän Gud säger någonting i honom, så underkänner han sig själv. Varför det? Han har kanske lite österbottniskt självförtroende som inte är så högt. Han har kanske en historia av att han misslyckades. Det hade han ju. Han hade ju dödat en man och trodde han kom undan, och så hade folk sitter. Och han frågar: vem är jag? Han ser ner på sig själv. Paulus, det här kommer vi in på. Vi kommer just in på en text som vi kommer utgå från idag. Paulus har en bakgrund som inte är den ljusaste. Samtidigt har han ju skrivit en hel del av breven i Bibeln som vi läser. Men han hade inte en bakgrund som var den ljusaste. Han förföljde de kristna. Han spred skräck runt sig. Och så här skriver han till sin vän Timoteus. Gällande det här att vara värd någonting. Det kommer upp på väggen också. Han säger så här: jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hedare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord värt att lita på. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Där säger Paulus. Det kommer fram väldigt mycket här, och han säger... Han börjar med att tacka Gud. Att han ansåg honom värd. Trots att han var den han var. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Han har en fascination när han tänker på vilken Gud han har mött. På vilket bemötande han fick av den Gud som han förföljde. Jag tackar honom som har gett mig kraft. För att han ansåg mig värd förtroende, står det i vers 12. Det börjar med ett tacksägelse. Han tackar Gud att han har gett honom kraft. Och att han ansågs värd förtroende och tog Paulus i sin tjänst. Paulus var inte egentligen värd förtroende. Och det är så man tänker, många som ska satsa eller våga testa någonting. Så det man hör när man, eller jag hörde här för några dagar sedan, att drömmar är som såpbubblor i hårdblåst längs en klippvägg. Liksom. Så lätt spricker en dröm. De är liksom extremt känsliga. Så vad folk gör när du berättar om dina drömmar, så det är ganska lätt att de liksom pickar hål på den där bubblan. Och det är det som händer med oss också när vi anser oss inte värda. Jag tänker på flera som jag har runt mig just nu, bland annat Julia med flera, som vågar satsa på någonting som man ännu inte, man har ingen säkerhet hur det kommer se ut framöver, men man väljer att satsa. Jag tänker på Närpes, jag pratade med pastorerna, eller pastorn Edvard där i Närpes, vi var med där på en liten bönedag på torsdag. Då diskuterade sin sommarsatsning på ett så här, vad heter det, typ en lägergård eller ett strandhem heter stället. Och de hade tro för att det skulle komma kanske, vad var det, 10 personer per dag till det här stället. Och de rustar upp det, de har en liten budget och de rustar upp det. Och första dagen kom det 60 personer. Och hela sommaren kom det varje dag mellan 80 och 300 personer till det här stället. Jag är så glad att ha kollegor i det här våra sammanhang som vågar medge att de inte alltid har så mycket tro för det de ska satsa på. Och sen bevisar Gud totalt det motsatta. Men det krävs någonting för att våga satsa också. För man tänker ju att, men vem är jag att göra någonting? Vem är jag att satsa på det här? Jag är inte riktigt värd. Jag har ju misslyckats för med min idé. Jag har ju misslyckats för med det jag skulle satsa på. Och detsamma kan gälla tron. Vi behöver någon slags God confidence. Vi behöver Gud självförtroende. Vi behöver inte alltid tro så hårt på oss själva. Men vi behöver tro på att Gud kan när inte vi kan. Vi behöver inte tro att jag själv är värd. För mina tankar är så mycket annat. Men vi behöver tro att Gud säger att jag är värd. Därför han säger att jag är värd. Men om vi fastnar i vilken bakgrund vi har eller vilken bakgrund vi inte har, så då skäl vi ju fokuset från vem Gud säger att jag är. Och det är någonting fantastiskt när Paulus går vidare och säger att jag som förr var en hedare och förföljare och våldsman. Han bekänner på något vis varifrån han kommer. Han kommer inte tro på Gud och låtsas som att han inte har varit den han har varit. Han kommer inte tro på Gud och har mött honom och erkänner vem han en gång var. Han bekänner öppet och offentligt i sitt brev, åtminstone till sin vän Timoteus. Man säger att så här var det. Jag som förr var en hedare, förföljare, våldsman. Alltså han skäms inte för vem han en gång var. Han är inte stolt över det. Men han skäms inte för det. Han vet att Jesus har ju dött för honom. Han tog ju det där. Och han ansåg honom värd. Han som har förlöjliga, hatat och våldfört sig på de som kallat sig efterföljare till Jesus. Det är ingen ljus historia. Jag tror det här, det är det jag säger åtminstone till mig när jag läser det här, att min historia, det är inte ett hinder för Gud. Inte ens mitt nuläge, fast det skulle vara på botten eller vad den är. Det är inte ett hinder för Gud. För så länge vi säger att Gud, så här är det. Jag var en hedare, en förföljare, en våldsman. Här är jag. Ta och gör vad du kan. Någonting händer när vi bekänner hur verkligheten är. Och någonstans är det ju det här som är det svåra att göra. Att säga som det verkligen är. Det är så lätt att på något sätt fluffa till allt så att det ska se så fint ut. Men då säger vi inte som det verkligen är. Och då är det på något sätt som vi nästan kapar Guds möjligheter att jobba med saker som de verkligen är. För det är det han älskar att göra. Ta det som är som det är och säga att du är värd mitt förtroende. Okej. Okay. Bekänn din historia och ditt nuläge. För det är inget hinder för Gud när du gör det. Jag tänker, jag har nämnt det här åtminstone för ungdomarna tidigare. Men min ofrimodighet jag hade i gymnasiet, jag var ganska människoskygg av olika skäl. Jag hade varit superfrimodig hela min högstadietid och det kom till tron och så här. Och sen i gymnasiet slog det liksom åt andra hållet, för jag tyckte jag hade kanske... Jag hade fått jag hade blivit stämplad på ett visst sätt, och mycket på grund av hur jag hade varit under mina högstadieår. Och min ofrimodighet och människofruktan blev på något sätt ett hinder. Som den stunden jag bara nämnde i en kort bön, alltså jag minns inte ens hur kort den var, den gick knappt att räkna i sekunder tror jag. Att, Gud, jag orkar inte. Och jag bejakar på något sätt att jag var rädd för människor, att jag var rädd för vad människor tyckte och tänkte. Och från den stunden framåt, det var som att Gud ändå gjorde någonting i det där. Det är så minimalt. Men det var som en liten, liten bekännelse av vad jag, hur den jag verkligen var. Och ibland är det som att det är det som krävs för att Gud ska kunna ta det. Kanske till och med plocka bort det. Och säga att det här är inte din identitet. Jag har tänkt någonting annat för dig. Bekännelse. Det är någon slags självinsikt och en påminnelse om varifrån jag kommer. Jag tror det är det som behövs. Jag hade bara nu i helgen senast och det här. Jag blir överraskad ibland hur irriterad jag kan bli på allt och alla och mig själv först och främst. Och ibland är det som att det tunga är ju bara att säga att, men bara säga det att, men nu är jag faktiskt, jag vet inte vad jag är störd på, men jag är bara störd på allt. Och det är som en världens berg att bara säga det. Men sen när man säger det så är det som att, ja, men jag bekänner ju verkligheten som den är. Sen kan väl Gud göra vad han kan göra. Men jag har åtminstone sagt som det och hur jag känner mig. Det är roligt om vi går vidare. Och det här som är en chock egentligen i vår kultur. Vi tycker ju många av oss säkert om överraskningar. Men vi blir ju ändå förvånade när någonting möter oss som är bättre än tänkt. Jag tänker också på sonen som springer mot sin far i Förlorade sonen som Anders predikade om förra veckan. Vi möts av någonting som vi inte har väntat oss. Och detsamma händer Paulus när han säger så här, att jag mötte barmhärtighet. Efter han har bekänt vem han är, så säger han, men jag mötte barmhärtighet. Det var inte så att Gud ramade in hans statement om varifrån han kommer. Våldsman, förövare, förföljare, våldsman, allt det här. Utan han mötte barmhärtighet efter att han hade bekänt. Och det här nämns två gånger i den här texten. Jag tycker det är intressant. Han betonar liksom dubbelt. Att jag mötte verkligen barmhärtighet när jag kom till Jesus. Jag mötte inte en påminnelse om varifrån jag kom. Det var vad jag själv sa. Men jag mötte barmhärtighet. Och barmhärtighet här, det är inte en diffus grej. Barmhärtighet är inte en liten känsla jag får. Barmhärtighet är inte liksom en kraft som bara landar på mig och så känner jag att jag blev barmhärtigt bemött av någonting eller någon. I annan översättning står det att han förbarmade sig. Alltså samma sak som fadern gjorde när sonen kom hem smutsig efter sina misslyckanden. Han förbarmade sig, det är det som Paulus säger, att han förbarmade sig över mig. Över den jag var. Så barmhärtighet handlar inte om en diffus kraft utan det handlar om Jesus. Barmhärtighet handlar om att Paulus hade mött Jesus. Paulus mötte barmhärtighet. Paulus mötte Jesus. Och det är någonting liksom totalt irrationellt i den här överraskningen. Det är någonting som inte bara stämmer överens. Vår logik efter att vi har sagt att om jag har haft gjort massa illa eller tänkt massa illa och nämna det. Vår naturliga mänskliga reaktion är ju att bli på något sätt bemött därefter. Och det irrationella och överraskningen är ju att Gud gör det motsatta. Han kramar om. Philip Jansi har sagt så här. Grace is irrational, unfair, unjust and only makes sense if I believe in another world governed by a merciful God who always offers another chance. Det är någonting i det här att Gud alltid har en andra chans, att Gud alltid har en öppen famn och barmhärtighet när vi har sagt att så här är det, nu är det som det är. Och Gud möter oss med en andra chans. Också med en tredje chans om det behövs, eller en femte chans. Gud möter oss alltid med nya chanser. Och det är det som är så skönt. Vi behöver inte se ner på oss själv för det finns alltid en ny chans. Han håller inte koll på liksom vad som gick rätt och vad som gick snett. Han håller koll på om vi kommer till honom eller inte. Herrens nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Alltså det är någonting som bara sköljde över Paulus i det här skedet. Hans nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Och det är det här som vi är så ovana med. Det är det här som inte vi i vår liksom kanske västvärld eller mänsklighet, vilken människa man är frågar. Man är inte värd att få det som är bättre än, eller som man inte förtjänar helt enkelt. Och det är det nåden handlar om. Men Herrens nåd överflödade. I Romarbrevet står det att frakta du hans godhet, hans stora godhet och mildhet och tålamod, och förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Det är när vi möts av den här barmhärtiga bemötande av Gud, så vi bara verkligen vänder oss till honom från djupet av våra hjärtan. Att här vill jag ju stanna. Han har mött mig på ett sätt som får mig att vilja stanna hos honom. Sen kommer Paulus in igen. Svänger på alltihop. Det att hittills handlar ganska mycket om honom. Att han berättar vem han var. Hur han var, varifrån han kommer. Att han mötte barmhärtighet. Sen händer någonting när han fattar. Eller han har kanske fattat långt tidigare. Men han skriver det till sin vän Timoteus. Att det här är ett ord att lita på. Och värt att tas emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem så är jag den största. Han kan ju inte ha koll på vem som är den största egentligen. Men hans känsla när han har mött barmhärtighet, från att ha varit där han har varit, från att förföljt som han har förföljt, från att ha betett sig som han har betett sig, är att han är den största syndaren av alla. Om någon ska fråga mig, Benjamin, är du den största syndaren av alla? Så skulle jag säga, det finns säkert någon större än mig. Nu känner jag faktiskt inte alla, och det finns säkert någon som har gjort värre grejer än mig. Paulus har inget problem med att erkänna att han är den största syndaren av alla. För att det handlar ju inte om honom. För han har blivit frälst. Han är en frälst syndare. Och det är någonting så fantastiskt i det. Att det är det Jesus kom för. Han jämför inte den ena eller den andra. Utan han, det enda han jämför är den här. En som har kommit hem till mig och tagit emot min barmhärtighet. Eller är det här en som ännu tänker att den inte är värd. Att möta Guds barmhärtighet. Paulus säger, jag är den största syndaren av dem alla. Och det är någonting som händer när evangeliet om de goda nyheterna om Jesus Kristus börjar make a sense. Hur säger man på svenska? Man börjar fatta liksom, att fatta poängen. Och det som det står i första Korintherbrevet också, det här är en dårskap för de som inte kommer till tro på Gud. Men det är Guds, hur säger det? Den, för oss som blir frälsta är det Guds kraft. Evangeliet, om inte vi liksom kommer frivilligt och för att vi vill till Jesus, då är det bara dårskap. Hela det här, varför står vi och predikar? Vi är i 2019, det finns så mycket annat vi ska kunna göra. Och här står vi och predikar om Jesus, vi sjunger om Jesus, vi vill ge allt till honom. Det är en dårskap för den som inte tar emot frälsning. Men för den som tar emot frälsning så är det kraft från himlen. I en verklighet vi lever i just nu. Det är inte en kraft i himlen när jag kommer fram till himlen. Det är en kraft här och nu för att Guds rike är här och nu. Det är kraft att leva det liv som Gud har kallat mig till. Fast jag är den största syndaren av dem alla. Men det här är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Det är att Paulus pausar för att förklara att det här bara inte gällde honom. Och för oss som troende så stannar vi ju lätt här. Vi har liksom bekänt vår synd och vår historia och bakgrund, så vi kommer in till tro på Gud och så är det nice, och så hittar vi en kyrka och så förhoppningsvis stannar vi där, eller hittar en annan kyrka som vi trivs i. Sitter vi där varje söndag och tänker vi att det här är det, det här är livet. Så härligt. Mjuka soffor och vi har inga så här nedfällbara grejer ännu, men de kanske kommer. Så vi kan riktigt njuta av predikningar på söndagarna och sen få fara hem och ja. Ändå som sagt, en cappuccino här ute före mötet. Men Paulus fattar att det handlar inte bara om honom. Det handlar inte om att han blev bemött med barmhärtighet. Utan fattar att det här är ett ord som är för alla. Och det är det här som, vi ska se, det står i andra Korintierbrevet 5 och 14. Att det är Kristi kärlek som driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och därför har alla dött. Om han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det nya har kommit. Men det som Paulus säger här först. Kristi kärlek driver. Det är inte hans. Han har inte blivit liksom anställd. Och måste göra sitt jobb. Och så drivs han av att han får väl. men annars har han chefen efter sig. Utan Kristi kärlek som han har mött driver. Det blir någonting nästan självdrivande. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och därför alla dött. Paulus säger inte att en har dött för mig och så lämnar vi det där. Utan hans passion för Jesus driver honom att skriva brev som handlar om att Jesus har dött för alla människor. Det här stannar inte vid att jag mötte barmhärtighet och så det är mysigt och härligt. Det är inte mysigt och härligt, okej? Okay? En stund får det väl vara mysigt och härligt. Men det blir så ointressant om det bara är mysigt och härligt. Det behövs som någonting mer. Det behövs någonting, en riktning att gå. Du kan liksom inte bara ha en plats att sitta på. Jag hörde honom så här. Jag vet inte om du är äldre eller yngre människor. Men människor som har liksom sin egen bänk där de sitter. Sin egen plats i kyrkan. Eller någon pensionärsgrej. Och de, eller ursäkta, det kunde säkert vara för vem som helst. Men det var att de har sin egen plats där de ska sitta när de dricker sitt kaffe. Och sen om någon inte kommer den dagen så får ingen sitta där. För det här brukar ju den här personen sitta. Livet med Gud är inte så mysigt och bekvämt. Vi kan inte lämna det där. För att det här är ett ord för alla människor om att Jesus kom för att frälsa allihop. Det är inte för liksom en liten skara människor som tror att de är jättevärda. Det är för de som tror att de inte är värda. För de som räknar bort sig själv. För de som misslyckats. För de som inte orkar med sig själv. För de som älskar sig själv. För de som avskyr sig själv. Jesus har dött i allas ställe. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom. Om vi lever för honom, då får det konsekvenser för hur vi lever för andra. Jag kan inte säga att jag lever för Jesus om det viktigaste i mitt liv är att det är mysigt och trevligt på min egen plats på söndag. Vad är det för liv? Jag skulle inte orka med det. Och ändå så är jag ofta själv där. Att man nästan fastnar i någon slags jättebekvämt läge. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Och här igen kommer han tillbaka med: men jag mötte barmhärtighet. Då går han tillbaka till vad han själv mötte. Jag mötte barmhärtighet så att Kristus skulle få visa hela sitt tålamod. I det här skedet brukar vi tappa bort oss själva i alla fall. Och tänka att okej, okay, nu har jag varit i troende ett tag. Det har gått helt okej. Okay, och jag fattar kanske att jag måste leva för andra. Men så tappar man tålamodet. Om Jesus visar hela sitt tålamod till Paulus. Jag tror ju inte att hans tålamod var... Alltså hans tålamod var i stort. Om han frälste en person som Paulus. Vi tror ju ibland att Gud har lite tålamod med oss. Och sen är det kört. Jesus så att Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Det indikerar nästan att Gud vill verkligen använda hela liksom sitt tålamod för att ha... Orka med dig. Det kanske behövs ibland. Stor gnutta tålamod. En mänsklig grej är ju att vi säger att jag absolut har tålamod. Ja, men jag väntar här, jag har tålamod. Och efter 10 minuter så man säger, nej, var är du? Kom då, ring och checka läge liksom. Vårt mänskliga tålamod är väldigt kort. Och det där är knappast hela vårt tålamod. Men jag säger att Paulus säger att Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Jag tror någonting vi måste bara ta med oss i vår egen vandring med Jesus. Att han har tålamod med oss. Mer än vi har tålamod med oss själva. För att vi tappar ju tålamod på oss själva. Vi tappar hoppet på oss själva. Men goda nyheterna här, det handlar inte om oss själva. Han kommer tillbaka här till att prata om sig själv. Han mötte förbarmade av Gud. Han har mött tålamod. Och här tenderar vi också att sätta oss ner och tänka att det här var allt. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut och så tar vi nästa bok. Nu kan vi allt om Gud, nu kan vi evangeliet, nu kan vi det här, nu kan vi jättemycket. Men uppenbarelsen om Jesus så får konsekvenser. Och han avslutar med det här. Han ska få visa hela sitt tålamod. Först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Paulus avslutar med att det här, konsekvenserna av den Jesus han mötte. Konsekvenserna av att han bekände. Konsekvenserna av att han mötte den irrationella nåden som bara översvallade över honom. Gjorde att hans liv också får ett syfte och en riktning. Det får vara tidvis mysigt och trevligt och härligt. Men om livet bara skulle vara jobbigt med Gud, då kommer vi fundera varför man ska vara kristen. Men livet blir mer intressant om vi har en riktning. Och på något sätt så är det som att han visar att här, vi har ett uppdrag. Vi läste det att vi ska inte längre leva för oss själv, utan för honom. Och lever vi för Jesus så lever vi automatiskt för andra. För att Jesus kom för att frälsa syndare. Han kom för de förlorade. Han kom för de som inte ännu känner honom. Så det är också vår uppgift med våra liv. En förebild för dem som ska komma till tro. Betyder det ett perfekt liv? Nej. Han har ju redan bekänt att han var en förföljare och han hatade de kristna. Han hatade det ena och det andra och han var inte den bästa, mest värda personen. Men Gud ansåg honom värd. Så om han är en förebild, då kan han ju till och med peka på det som inte är bra i sitt liv. Och säga att det är som det. Men jag har mött barmhärtighet från Jesus. Jag har fått upp ögonen för evangeliet om de goda nyheterna. Och det har förvandlat mitt liv. Och genom att vara ärlig med vem jag är och vem jag har mött. Bara genom det så är jag en förebild. Men det kräver ju också förutsätt att jag har människor runt mig. Att jag lever i en värld som inte vet vad det är att ha evigt liv och att tro på Jesus Kristus. Samtidigt kan vi bara ge det som vi själva har fått. Vi kan inte vara en förebild för andra som ska komma till tro om vi fortfarande tänker att vi ska vara värda själva. Om vi tänker att jag är på fel plats. Jag är fel person. Gud kan inte, varför ska han ha intresse för mig? Jag är fel person för det. Jag har fel personlighet. Jag är ju blyg. Jag blir bara för ivrig. Alla tycker jag är för glad. Jag är för ledsen. Jag är för det ena och det andra. Det är fel dag. Gud, inte dag. Vi hittar fel på oss själv. Vi hittar fel på vår situation. Som att det skulle handla om att det är jag som ska vara rätt hela tiden. Paulus sa, jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Han mötte Gud. Han mötte Guds kraft. Inte för att han själv ansåg sig värd, men för att Gud ansåg honom värd. Gud anser dig värd. Förbarmande. Syndernas förlåtelse tack vare det Jesus gjorde på korset. Då är det upp till oss. Vågar vi lita på att Gud anser oss värda? När du räknar bort dig själv så räknar Gud med dig. Vi kommer om en stund, vi kommer att lovsjunga och så går vi. Kommer jag förbön här om en liten stund och jag kommer. Du som bara måste för första gången få komma till Jesus för att möta barmhärtighet från honom. Du som har tänkt att hur du är eller hur du inte är. Där du är eller där du inte är. Vem du är, vem du inte är. Att det är ett hinder för Gud. Det är inte. Han vill förbarma sig över dig. Om dig. Få komma till Jesus, bara få släppa allt och säga Gud, jag bekänner att jag är den jag är och att jag var den jag var. Tack att du anser mig värd att vara älskad av dig. Eller du som har fastnat i en bekväm punkt. Du har hört evangeliet 1000 gånger och tänker att det stannar hos dig. Du behöver kanske bara för någon som lägger händerna på dig och ber om frimodighet, och den heliga ande får bara visa en riktning för ditt liv. Vem är människorna som finns som behöver få lägga på ditt hjärta? Människor som du behöver få vara en förebild för. Det är inte tänkt att stanna med dig själv. Det som du har fått som gåva, ge det som gåva. Vi sjunger en sång och därefter så öppnar vi upp för förbön. Om du vill möta Jesus för första gången eller bara få lämna över dig till honom, för att du har förstått att det handlar inte om att du ska vara värd, för att han anser dig värd, eller för det andra, du som bara vill få en tydligare, vad ska jag säga, riktning och